en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Steering wheel.
Då sitter vi här igen, Anna Andersson, mitt emot varandra i ett av Aftonbladets eller Schibsted-husets konferensrum med varsin poddmikrofon framför facet på varandra, på sig själva.
Ja, otroligt nära måste jag säga. Ja. Jösses. Ja, jag blir lika förvånad varenda gång att jag ska liksom vara så tajt.
Mm. Det är ju inte många gånger som vi träffas, men de här senaste veckorna så har det ju blivit en rad poddavsnitt där vi faktiskt är i samma rum. Vilken jävla lyx.
Ja, verkligen, verkligen.
Och idag kan det vara extra bra, för här ska det redas ut gamla grejer.
Gamla och spännande grejer, otroliga skandaler skulle jag vilja säga.
De här gamla grejerna som vi ska prata om idag, det är alltså Crashgate 2008. Året som jag tog studenten och året som du bevakade Formel 1, Crashgate, Singapore, Fernando Alonso, Flavio Briatore med flera.
Ja, alltså det där, och du förstår det här. Alltså Crashgate skulle jag ju säga är en av de största skandalerna som Formel 1 överhuvudtaget har varit inblandad i. Och för att förstå den så måste vi faktiskt gå tillbaks till året 2007. Det vill säga innan du tog studenten och jag hade en ettåring hemma.
Men bara så här, F1-sportens största skandal. Det här har ju jag, trots att jag brydde mig mer om att dricka sprit och ha fest och sånt när jag skulle ta studenten, så var jag tillräckligt sportintresserad för att de där krokarna, nu var det ju 2008 som själva incidenten, men det blev ju stort där året efter, Crashgate, när alla de här sakerna som vi ska prata om, när det kom upp till ytan. Men det har ju liksom funnits med, Crashgate, som en av sporthistoriens största skandaler och inte bara Formel 1.
Nej, men det är ju en skandal som innehåller så mycket, och på det sättet som den genomfördes så blev den ju så stort. Och sen så just det här att det hände i den 28 september 2008, men det var ju inte förrän i augusti ett år senare som skandalen egentligen uppdagades, och då i samband med sommaruppehållet för Formel 1. Så man hade ju inte så mycket att skriva om de där veckorna, och då smällde det till under augusti-september 2009.
Jag vill bara bolla upp några andra stora skandaler i världshistorien, för att när man söker på Crashgate, alltså den här stora, då är det ju många som har den som en av de största någonsin, och då plockar jag bara upp några andra som jag har i huvudet som jag liksom tänker på när jag tänker på sportskandaler. För även om inte jag följde skitmycket Formel 1 de här åren, så har jag liksom vetat om Crashgate som sportintresserad. Och jag bollar bara upp Tonya Harding, Nancy Kerrigan, stor skandal, konståknings...
Oh, järnröret.
Ja, exakt. När den ena skulle slå den andra knäskålarna inför OS någonstans.
Sen det var i Lillehammer. Petra skulle täcka det där. Hon var helt knäckt för att de var såna, det var så mycket catfights där innan, vet jag.
Ja, Sportbladets reporter Petra Thorén. Mångåriga medarbetare.
Mm, fantastiskt duktig tjej.
Och sen den enda stora skandalen som faktiskt Crashgate kanske inte slår i sin liksom... i sitt skandalomsus är väl spanska Paralympics basketlaget som fejkade och var blinda.
Det var att faktiskt år 2000, då var jag på plats. Aha. I Sydney och gjorde den grejen. Det var inte blinda de fejkade och var.
Nej, de fejkade synskada.
Nej, de fejkade väl att de hade en CP-skada. Ja. Och efter det så fick inte de med den typen av funktionsvariationer vara med i Paralympics. Så det var en jätteskandal.
Ja, alltså det är ju av alla liksom skandalmått mätt så är ju typ det vidrigaste som man kan göra gjort av dem just där och då. Andra liksom skandaler, det är väl kanske så här Guds hand.
Guds hand 86 är ju Maradona där, den är ju stor den också. Och sen så alltså OS-finalen på 100 meter 1988. Den är frågan om det var någon som var ren i den där finalen överhuvudtaget.
Ja. Vad var det då, Ben Johnson?
Vad då Ben Johnson vann, ja. Men om man tittar på... Då, vet jag, var jag ju så här supersporttok och kollade på allt. Och då när man tittade så tyckte man ju inte att det var så himlans konstigt, för alla såg ut så där. Men nu i efterhand, när man går tillbaka och tittar, så tänker man ju, shit, vad hade de stoppat i sig egentligen? Mm. Och sen finns det ju ett par skandaler under Tour de France också med Jan Ulrich.
Ja, och Lance Armstrong framförallt, om man ska snacka.
Lance Armstrong, ja, båda två. Cykel. Ja, Team Telecom där hade ju en buss med sig. Mm. Ja.
Ja, nej, men det finns ju en del skandaler på senare år. Deflategate med Tom Brady kanske, och sen om man ska snacka systematiska där hjärnor ligger bakom, så är det väl Sovjets liksom statsfinansierade doping på, apropå cykling och dokumentären Ikaros. Har du sett den?
Nej.
Den är jäkligt bra. Den börjar ju med en kille som håller på med cykling. Han liksom tävlingscyklar på amatörnivå. Och han tränar som en dåre. Och sen så blir han då... Han funderar så mycket på hur kan de här andra vara så himla mycket bättre än vad jag är. För jag tränar så bra, jag har så bra grejer. Jag har så jävla bra kondis. Men hur mycket han än kör så är det omöjligt rent fysiskt för honom. Så han börjar nysta i då. Där han börjar, den här dokumentären där den börjar med är att han vill testa och dopa sig. För att se hur mycket det kan lyfta för honom. Och då kommer han i kontakt med massa personer. Vilket sen resulterar i att det är han som då nystar upp hela det här statsfinansierade Sovjet-dopingprogrammet. Som var under 80-90-talet. För då träffar han massa ryssar som har varit delaktiga i det. Och sen blir det ju världens hela grej. Så den, ni som lyssnar, och du Anna. Om ni inte har sett den så är den jättesevärd.
Mm. Men det där är ju alltså hela den dopningsskandalen som fanns i både Sovjetunionen och även DDR är ju, alltså den har påverkat så otroligt många människor. Jag har ju årsbarn som jag har spelat handboll med i Tyskland som kommer från den tiden de har spelat i DDR och gått på sportskola, och deras historier är ju, ja, inte riktigt vad vi har på våra sportskolor eller idrottsgymnasium här.
Annorlunda.
Kan vi säga.
Men nu ska du äntligen få sätta tänderna i Crashgate och förklara för våra läsare. Jag ska avbryta dig en gång till innan du får börja. För att vi har faktiskt, när jag har gått igenom lite gamla avsnitt och sådär, framförallt vilka bilder jag har gjort för att lägga ut på sajten. Vi har nämnt Crashgate, men i ett litet miniformat i avsnitt 26. Då bjöd du då på uppstuds bara en miniversion av Crashgate. Men då pratade jag om att det här förtjänar ett helt eget avsnitt. Och nu är vi här. Så den som har lyssnat hela vägen från avsnitt 26 till vart vi nu än är idag i avsnittsnummer. Nu ska ni få höra en av sporthistoriens största skandaler.
Nu är det dags att lära sig om Crashgate.
Men du Filip, jag tar oss tillbaka faktiskt ända till 2006. Renault och Fernando Alonso vinner sin andra VM-titel, och Alonso har redan inför den säsongen skrivit på för McLaren. I september 2006 så gör McLaren också klart med sin andra förare, och det är en ung grabb som heter Lewis Hamilton.
So some of us know him by now.
Typ. Då var han väldigt okänd, och McLaren ville liksom inte tala om att de hade signat honom från GP2 som det hette då, för att i den här vevan så avslutade också Michael Schumacher sin karriär, så man ville liksom inte att deras nya förare skulle överskuggas av den största någonsin, så att säga. Så till 2007 så kör alltså då Fernando och Lewis i samma team. Det är en dubbel världsmästare och en debutant.
Och de här världsmästargrejerna, det var alltså Alonso i Renault båda gångerna. Och de hade ju varit borta från F1 länge innan de kom tillbaka. De är ju ett team som har varit lite fram och tillbaka, som namn Renault.
Absolut, de har ju varit motorleverantörer vid delar, men här var de alltså sedan 2002 ungefär, så har de väl varit tillbaks. Om jag inte missar på årtalen där. Men Alonso kom i alla fall till Renault som testförare 2002, körde sitt första säsong 2003. Men i alla fall, 2007 så kör då Alonso och Hamilton tillsammans hos McLaren. Och det funkar ju inte alls. Hamilton är ju alldeles för bra för Alonso. De håller inte sams. Det här är nästan värt ett avsnitt det också. För att, ja. Nej, men de håller inte sams.
De stora rivaliteterna.
Ja, men det blir stjärnas krig. De bråkar på banan, de bråkar utanför banan. I Ungern så parkerar verkligen Alonso bort Hamilton i depån. Liksom.
Alltså, men det man ska komma ihåg då, alltså bara för att sätta det i perspektiv till någon som kanske har kommit in de senaste åren här, är ju Alonso är ju alltså dubbel världsmästare i teamet som har tagit dubbla konstruktörstitlar. Det är som om Max Verstappen nu då.
Ja, fast det är ett annat team. Det är som om Verstappen...
Ja, skulle byta team.
Ja, det är som om Verstappen skulle byta team.
Ja, efter sina 2 år som världsmästare i Red Bull.
Säg att han går från Red Bull till McLaren där han blir kollega med Piastri till nästa år.
Ja.
Och Piastri är så pass bra att han tar en pallplats i premiären. Han vinner lopp under det första året och de är med och slåss om VM-titeln.
Ja, så där kommer man. Man ska förstå...
storleken i detta.
Ja, och hur stor Alonso var då. Mm. För man kanske lyssnar på det här och tänker, ja men Alonso bla bla bla, han har inte vunnit på länge. Men här var han ju störst av dem alla.
Nej, det var hans prime time. Men det slutar ju med att han och McLaren kommer överens om att avsluta samarbetet. Det funkar inte. Det finns en annan gate under det här året som kallas för Spygate. Där Alonso till och med vittnar mot sitt eget team, McLaren. Och den historien behöver vi inte heller ta nu. Men de avslutar sitt samarbete. Alonso går tillbaks till Renault. Jag träffade faktiskt honom i Paris inför den säsongen.
Vem av dem?
Alonso.
Ah.
2008, de presenterade den här bilen. Det var i Paris... Nelson Piquet Jr. som var hans teamkollega där, han är då son till trefaldig världsmästare och var otroligt nätt och försynt Alonso förhållandevis. Kaxi, han ska ju alltid vinna, det är ju alltid hans syn inför en säsong. Så.
Ja, men då särskilt då.
Jaja, så var det ju den. Och han ville absolut inte prata om det som hade hänt med McLaren, utan den tiden liksom, det var förbi, nu är det nya tankar, nytt sätt, jag har bara lärt mig massor och nu ska vi vinna igen. Problemet då är ju då att Renault 2008, där teamet styrs av Alonsos manager Flavio Briatore.
Flavio Briatore.
Mm,
och en till skurkgubbe, va?
Ja, om man kallar dem för skurkgubbe. Numera jobbar han för FIA, eller för F1.
Ah,
Pat Simmons.
Ja, som stavar var med Simmons. För jag har hört det där Simmons och försökte ta reda på honom. Så hittade jag på Simmons.
Precis, han var teknisk direktör. Och Briatore, från början, är en italienare som har jobbat sig upp. Han via Benetton, alltså tröjförsäljaren Benetton, modemärket, fick han ju en plats i F1 på 90-talet. Vann 2 VM-titlar med Michael Schumacher 94-95. Han kan, Briatore egentligen ingen. Han är en playboy. Han har nattklubbar. Han har en någon sån här resort i Kenya. Han har liksom tjusiga, dyra nattklubbar där varken du eller jag skulle ens komma in. För man måste pröjsa så mycket pengar för att ens liksom köpa ett glas med bubbel i. Finns inte på våran karta. Men den världen kommer Briatore ifrån. Han har barn med Heidi Klum. Han syntes ju med varenda supermodell. Han var ju liksom den i depån som drog flest vackra kvinnor till sig. Allt liksom snurrade kring Flavio Briatore.
Flavio Briatore. Barn med Heidi Klum som är någon slags modeikon för evigt i världshistorien, va?
Precis. Dottern heter...
Kanske inte vårt starkaste...
Nej, men dottern heter Leni.
Ja.
Klum.
Ja.
Hon är adopterad av Sil. För Flavio Briatore och Heidi bröt under Heidis graviditet. Men i alla fall, han var liksom en stor it-gubbe i depån här. Och de har då ett team, de har vunnit 2 VM-titlar, Alonso kommer tillbaks och säsongen 2008 blir ju inte alls så som de hade tänkt sig.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Då är vi uppe på 2008 och säsongen som startar sisådär för det då.
Ja, de vinner ju ingenting. Och vi har kommit fram till september. Det är, ska köras det första kvällsloppet någonsin på Marina Bay Circuit. Det är säsongens 15:e lopp. Det är en fight mellan Lewis Hamilton och Felipe Massa 2008. Renault har liksom ingenting med totalen att göra. Och man förbereder sig då för det här loppet i Singapore. Alla vet ju att vad ett stadslopp innebär. Och i och med att det här är det första kvällsloppet i historien så har man liksom byggt upp 1600 strålkastare som placeras ut var fjärde meter på den här 5 kilometer långa banan. Ljuset är ungefär 4 gånger så intensivt som på en normalupplyst fotbollsarena.
Mm. Och lång kabel för att få ut all elektricitet i de här lamporna.
Väldigt mycket kabel, närmare 108 000 meter kabel.
Men jag tänker nu, det som liksom i närtid är så här mycket jippo, det ska rejsas i Las Vegas och det ska köras på olika coola ställen i arabvärlden, då 2008... ett stadsrace och ett nattrace, första någonsin. Det måste ju varit bara en grej.
Ja, men det var en jättegrej. Alltså, det här var en
Man måste snacka typ säkerhet och såna grejer också. Så här.
Ja, ja.
Vad
ja,
händer men... om en lampa slocknar? Och...
Ja, och vad händer om tunnelbanan går under på ett ställe där? Det finns en bro där tunnelbanan gick precis under och varit elproblem, vilket ledde till elproblem på bilarna som körde över.
Just,
kan det
vara ja,
Anderson måste... Bridge, kanske?
Så om kan man också tänka, ja.
Ja, men det var massor med... konstigheter i det där. Och men Flavio Briatore såg ju sin chans. Så han och Pat Simmons som hade en bra helg där. Alonso låg i topp under på fredagen under andra passet liksom. Och han upplever att det här kan nog ge oss någonting. Och sen kommer vi till kvalet på lördagen.
Ruttet kval för Renault. Alonso ja. 15, Piquet 16.
Ja, och Alonso får problem med bränsletanken. På den här tiden så tankar man
ja,
ju.
Ja, jag ville komma dit.
Man tankar.
Jag vet. Och det tycker jag är så jävla synd att de inte gör längre. För det kommer jag ihåg liksom, när jag kollade F1 på 90-talet när det gick på TV4 och sådär. Så kommer jag ihåg att det var liksom en rolig grej med racen. Man var astaggad för det påstoppen. När det skulle tankas och byta däck. Mm. För då var det ju inte liksom en mutterpistol bara zzz, in och ut. Liksom. Då var det lite mer kämpa för det. Och man skulle tanka. Mm. Och på den här tiden, som du säger, så skulle bilen tankas. Det var liksom en del av strategin. Mm. Man kunde starta på lite bränsle, man kunde starta på mycket bränsle, man kunde starta på medium bränsle. Nu har vi ju bara däcken, soft, medium, hard, att tänka på eftersom att alla startar tungt, så att säga, fulltankade.
Mm. Man tog ju bort det här, dels för att det var farligt, men också för att spara pengar. För du kunde ju kan ju ha färre personer i depån när du inte behöver tanka under racet. Så det är ju en del av
ja, just det, man kan plocka bort folk, ja.
Mm, du kan plocka, behöver inte ha lika många anställda i depån. Helt enkelt, så det är en av anledningarna till att det inte finns med vid sidan av att det faktiskt dök upp en del olyckor, bland annat under det här racet faktiskt. Men Renault startar då ruta 15-16. Alltså Alonso, det känns lite grann om man tittar tillbaks på hur den här säsongen har varit för honom i Alpin med alla DNF-en, så det började typ 2008. Ja. Redan då så skete sig under kvalet med tillförlitlighet.
Ja. Han hade inte vunnit ett enda race eller varit på podiet en enda gång den där säsongen.
Nej, ingenting. Ingenting. Och, men så bestämmer de sig i alla fall då för att de ska göra en annan strategi. Och det som är lite intressant i det här, det är att Nelson Piquet...
Nelson Piquet junior.
Junior.
Ja, man kan prata om Nelson Piquet och så kan man prata om Nelson Piquet.
Ja, men det är lite skillnad i stjärnglans på de namnen, om man säger så. Den yngre är för alltid följd av Crashgate och den äldre är ju en trefaldig världsmästare. Men enligt Nelson Piquet junior så kommer alltså Pat Simmons och Flavio Briatore till honom efter kvalet. För då har de tänkt till. De tänker att får vi en säkerhetsbil på rätt ställe här? Så kan vi faktiskt vinna det här loppet. Då måste vi se till att säkerhetsbilen kommer på rätt ställe. Och så säger han så här då till brittiska Times att jag lyssnade på allt men jag visste inte var de ville komma. Alltså, de var väldigt uppspelta, det låg en hel del spänning i luften. Men jag sa först ingenting. Men kanske efter 5 minuter så började Flavio prata om att den enda möjligheten för oss var att det skulle komma en säkerhetsbil på precis rätt tillfälle. Så Flavio frågade mig om jag ville hjälpa stallet. För om jag kraschar i exakt rätt ögonblick så kan allt ändra sig.
Och då allt, det vill säga hela Renault-säsong, skulle kunna vända.
Ja, precis just så. Så att, och då ska man ju veta...
Och det här har man ju fått reda på efter, när hela den här skandalen uppdagades, så att säga.
Det som vi som såg det här loppet, jag satt ju och jobbade med det här loppet.
Ja, satt du på Sportbladets redaktion då, eller hemma, eller var du ute eller på plats?
Nej, jag var inte på plats. Ja, jag minns loppet. Jag var inte på plats. Jag måste ha suttit nere i Aschaffenburg i Tyskland och sett detta på RTL, tror jag.
Hade det börjat komma platt-tv 2008, eller? Var det gammal tjock-tv, kanske? Nej, 2008 fanns det platt-tv, kanske.
Nej, det var ingen tjock-tv. Den slängde vi i flytten.
Okay.
Den var så himla tung. Nej, men då var det ju så att Alonso var ute på en otroligt aggressiv strategi. Han startade långt bak och hade nästan inget bränsle alls.
Vilket var uppseendeväckande.
Ja, det var
för den tiden. Liksom. Det var väldigt annorlunda.
Otroligt uppseendeväckande. Men det var ju hans chans. För man pratade mycket om, kan det komma en säkerhetsbil eller... Ja, men när ska en sånt fall komma? För det är så trångt och det är så små kurvor. Det har ju aldrig gått något F1-lopp på den här banan innan. Han startar med en lätt bil och går in i depå. På varv 12.
As in comes Alonso. He did go aggressive. It didn't really count for much. And now he's going to slip back behind all the traffic. A lot of cars that are going to be heavy with fuel. And Alonso gets the sinking feeling. Long middle stint for him.
Yeah, James, it was worth the go, but Pat Simmons deciding that that's it. That's probably the end of the three-stop experiment, and it was down to those soft tyres. They faded, they grained quite considerably, and Alonso radioing back saying the car was a right handful. So Pat Simmons, we think, took the decision then to switch him back on a two-stop. He doesn't want to get burned again and maybe take advantage of a later safety car.
Och jag minns så väl hur liksom de tyska reporterna då ifrågasatte, därför att mot honom under den här tiden så tävlade bland annat Nico Rosberg i Williams. Och när Alonso går in i depå så funderar man ju hur ska loppet gå och vad kommer att hända och varför tar man det här beslutet och varför gör man det här så tidigt? Det kan ju vara ett lyckokast och det kan ju också vara helt förödande för resten av loppet. Och så händer ju det som skulle hända då på varv 14.
Ja. Jag vill bara, när han går in där och på varv 12 från att ha varit tom på bränsle, han skulle ju ha en lättare bil som var enkel att göra många omkörningar med, ju. Men han fastnar ju bak i fältet, han kommer ju ingenstans med den där lätta bilen som egentligen borde ta honom längre upp i fältet.
Men det var ju för trångt.
På den där stadsbanan, ja. Så han går in i depån och där tankar han på utav helvete.
Där tankar han på utav bara 17. Så när han kommer ut på banan.
Längst bak av alla.
Ja, ja, såklart. Eftersom han har gått först i depå så kommer han ut längst bak. Men han har gjort sitt depåstopp. För att då när... För han var... När Nelson Piquet på varv 14 sätter sin bil i muren, då vet vi inte att han medvetet sätter sin bil i muren. Men det ser vansinnigt märkligt ut.
Oh, big crash! That's Nelson Piquet. And that is likely, I would have thought, to bring out a safety car, is it? It's off the line. There's the situation. It's a difficult place to recover a car from. The critical thing is he okay?
Men bilen stannar ju på ett sånt ställe så att det är ju helt omöjligt att få bort den utan en säkerhetsbil.
Kurva 17.
Och vad vi, precis, och vad vi då ska lägga till detta är ju dessutom att på den här tiden så var det så att när racet neutraliserades så stängdes depån.
Mm. Och det tycker jag också, när man kollar tillbaka på så här historiska händelser som det här, det är så stora regelskillnader. Depån stängs under säkerhetsbil så ingen får gå in då. Och just då, Alonso går in i depån. Två varv senare kraschar Nelson Piquet Junior i kurva 17. Och då är det bara Alonso som har gjort depåstopp.
Mm.
Och alla bilarna som är där framme har också passerat depårakan. Så de har inte möjligheten att dyka in då precis innan, liksom, alltså direkt i samband med smällen.
Nej, det har de inte. Det som händer det som händer också är ju att Nico Rosberg är ju i depå där. Han kommer in i depån och han tankar, fast han får inte.
Mm.
Så han får ett straff på 10 sekunder. Varför var så himla? Och han körde då för Williams.
Rosberg also in. Will he fuel because he has to? Yes, he will. Yeah, that's a penalty.
This is the critical thing now in this race. Anybody who is due a pit stop is going to be really sweating. They're going to have to come in and take a penalty.
Och det som händer är ju att när säkerhetsbilen kommer in, så när den och depårakan öppnar igen, så kan ju de bilarna som går i depå gå ju in. Men de går ju alla in efter Alonso. Så de enda bilarna som han har framför sig är ju de som inte har varit i depå.
De som väljer att stanna kvar, ja. För de måste gå in
så
sen.
Så att han kan ju bara ligga kvar där i lugn och ro. Och han gör ett depåstopp till. Men det finns ju ingen som kan hota honom.
It seems to me Alonso is effectively going to be leading the Grand Prix, isn't he? He's certainly the one in the strongest position. He must be smiling after all the frustrations he's had so far. Meanwhile, of course, Alonso has the luxury of knowing that his first stint was on that high wear tire, so he doesn't have the pain to take. He's already taken it. He will be able to put on another set of the harder tires, and that will make him very competitive in the closing stages. So it's looking really good here for an Alonso victory.
Och det blir ju långa, det blir ju liksom sett till dagens, om vi ska relatera, det blir ju långa köer alla Carlos Sainz och Charles Leclerc i Monaco. Där ja, blir dubbelstopp och alla ska tanka, så det tar ju längre tid. Och
ja, och sen så händer lite grejer där. Bland annat så vet jag ju att det var Ferrari får ju problem med tankslangen, så Massa kör iväg med tankslangen i bilen och de kutar liksom efter honom och han stannar precis då vid innan han ska ut på banan, så de får loss den där. Så det händer lite såna där grejer också, så allting på något sätt rullar ju Alonso och Renaults väg. Han tar säsongens första seger och han är så otroligt glad och säger då på pispallen att jag hade svårt att tro det här, jag behöver några dagar och smälta det, men vi startar långt bak och fick lite hjälp av den här första säkerhetsbilen.
Fernando Alonso coming through to take the checkered flag and claim a very very well deserved victory in Formula One's first ever night race.
Well done Fernando, fantastic drive, well done, perfect.
Well done guys. Well done. Super car all weekend. Bad luck yesterday, good luck today. But good car everywhere.
Och så säger han även efter, det här blir ett historiskt race för Formel 1.
Mm.
Ordagrant, så säger han exakt så. Och de har inte haft ett enda podium, alltså Alonso har inte haft ett enda podium. Renault har inte vunnit sedan 2006. Mm. Japan 2006 vid det här tillfället.
Sen ska du dock komma ihåg att nästa race efter detta är Japan. Och det vinner Alonso också. Så att i det här läget när vi avslutar den här säsongen 2008 så tänker man inte så där vansinnigt mycket på detta överhuvudtaget. Utan ja, de vann och vi går in i ny säsong och det blir ny regeländring till 2009. Allt snacket handlar om den här regeländringen och om den ekonomiska krisen som var här, för under den här tiden så var det flera stora bilmärken som drog sig ur olika mästerskap, både inom rally och inom Formel 1.
Ja, det är väl finanskrisen 2008?
Ja, precis. Så att det var ju väldigt mycket annat prat där. Bland annat så är det ju det här läget som Honda säljer sitt F1-team för £1 till Ross Brawn när han bildar Brawn GP. Så startar vi säsongen 2009. Ingen tänker mer på Singapore. Och första delen av den här säsongen då, 2009, är ju Renault, ska vi säga urusla?
Det är okej att säga.
Alltså, Nelson Piquet Jr., han tar inte en enda poäng fram till sommaruppehållet.
Ja, Alonso har då tagit 13 poäng och Piquet Junior har 0. Jag vill bara återigen sätta det här i ett dagligt perspektiv. Det är ju som om då till exempel Mercedes, som har varit ett världsmästarteam, tappar och sen bara ett par år senare har 0 poäng. Tänk att det liksom Hamilton skulle ha 13 poäng och Russell 0 poäng, eller tvärtom.
Ja, fast du måste ju tänka här också, på den här tiden så fick man inte lika mycket poäng som man får idag. Man fick bara poäng, det var bara de 8 främsta som fick poäng på den tiden. Så att riktigt lika illa är det inte, man kan inte jämföra. Men det är ju som att ett stort ras. Om Mercedes hade fortsatt så som de gjorde under början av säsongen. Ja, så kan vi säga. Mm. Den jämförelsen tycker jag håller absolut.
Men vad händer med Piquet Junior som har tagit 0 poäng då?
Ja, han får sparken. Och när han får sparken så berättar han vad det var som hände. Han pratar med en tv-sändare eller tv-kanal heter det, från Brasilien. Och berättar då precis det som jag refererade till tidigare. Hur Pat Simmons och Flavio Briatore hade kommit till honom dagen innan, efter kvalet. Och i stort sett krävt av honom att han skulle krascha. Han upplevde det som om han skulle behöva göra detta för teamet för att få ett förlängt kontrakt. Så att någon slags utpressning.
Ja, de pratar om att det är utpressning för att få behålla sin plats i stallet. Mm. Men det görs ju inte framför sparken och ersätts av Romain Grosjean, the man on fire.
Precis.
Och sen bryter ju helvetet loss då.
Ja, och det som är lite intressant är ju alltså Nelson Piquet, han är ju väldigt verbal när han berättar det här och berättar om att han var så rädd att han hade svårt att andas så att han hela tiden tittade på tavlan för att se vilket varv det var, men det var så svårt att se det i mörkret så han ropade på radion för att få reda på vilket varv det var så att han skulle krascha på rätt varv och i rätt kurva.
Just det, för man måste ju snacka någon slags avancerat kodspråk då för att det är inte för att radiokommunikationen går ju att komma åt för FIA och sådär.
Precis. Så att, och så berättar han att när jag körde in i chikanen på varv 14 så drog magen ihop sig. Det var som en mardröm, säger han till Times.
Men också lite så här, det måste ju också vara ganska lite så här läskigt att krascha. För det är ju inte som att krascha en personbil i en rondell när man kör i 30. Hög fart, läskigt. Han måste ju vara lite skraj för att det är ju inte bara så att krascha lite grann och sen är det klart. Det kan ju hända något. Bilen kan börja brinna eller han kan volta eller vad fan som helst. Liksom.
Ja, så han touchar ju muren med bilen och sen går han ju på gasen för att liksom få in bilen i den andra kurvan eller liksom hörnan där så att den ska stå. Det är ju viktigt i det här läget för hans chefer att bilen står så pass illa att de måste neutralisera loppet. Hela deras plan bygger ju på det. Så att det är klart som 17 att killen är rädd och han känner sig väl säkert en lite hotad, utpressad i det där läget. Och den här historien liksom, den når ju sin kulmen. Det här är i början av augusti och sin kulmen når den i september 2009, liksom ungefär ett år efter det att det inträffat. Och FIA, det internationella bilsportförbundet, de frikänner Alonso för att han inte haft någon vetskap om de här planerna. Och de frikänner ju Piquet för att han har suttit i den situationen som han har suttit, plus att han är någon slags huvudvittne där.
Ja, och en spelpjäs i det hela.
Ja, precis.
De går ut och säger, vi ska titta på det, vi ska starta en investigation.
Mm, men det gör de ju. Och samtidigt så svarar ju Renault med att ge Briatore och Simmons sparken. Vilket gör att teamet klarar sig undan med en villkorlig dom. De får inte göra något liknande under 2 år. Och det kan de ju klara sig ifrån. Det behöver man ju faktiskt inte göra.
Ja, jag har faktiskt lite datum där. Mm. Att från och med att FIA säger, vi ska titta på det, det blir en investigation. Så tar det 5 dagar innan de går ut och i ett statement anklagar Renault formellt. Mm. Sen 10 september så kommer Piquet med fler uttalanden. 15 september så går Renault ut med ett statement där de säger att bla bla bla. De kommer inte motsätta sig de här anklagelserna från FIA. Och sen att både Briatore och Simmons drar därifrån. Och sen så 21 september, då ska det vara stormöte. FIA World Motorsport Council. Och det är efter det där mötet 2009 som Briatore stängs av forever. Och de andra avstängningarna kommer.
Mm. Alltså det är ju också så här att Renault förlorar 2 av sina stora sponsorer på detta. Det är ju Briatore får ju inte, han blir avstängd från FIA.
All motorsport.
Ja, alltså alla FIAs motorsport. Ja. Han får inte, han har varit manager förut. Det får han inte heller vara, för de förarna som han har i sitt stall får inte den superlicensen som krävs för att köra i FIAs VM-serier, eller framförallt då Formel 1. Briatore blir ju förbannad. Han stämmer FIA och han får också rätt i någon fransk domstol där, så de betalar lite skadestånd till honom och till Simon, samtidigt som de kommer överens om att ingen av de här ska verka i Formel 1. Simons får en bestraffning på 5 år, tror jag, för han kommer faktiskt tillbaks till Williams efter det, där han jobbade fram till 2016.
Ja, han har ju gjort en comeback sen det här. Briatore däremot med stämningsansökan, det känns ju inte som en kille som bara lutar sig tillbaka och accepterar att bli bestraffad.
Nej, men han fick väl lite pengar för det där som han kunde investera då i sina, för numera så syns han ju, nu har han ju över 70 år, han syns ju i F1-sammanhang emellanåt. Han svingar ju lite vitt och brett ibland på sitt Briatore-vis. Och det pratade, det var inte så länge sedan faktiskt som jag såg att han var funderade på att ta sig tillbaks till F1 igen, och kanske framförallt då mot Liberty Medias sida, alltså den sidan av F1-organisationen där Pat Simmons arbetade idag, att Briatore var lite sugen. Sen är väl frågan om de andra är sugna på att jobba med honom, för han har väl ett eget sätt att arbeta på.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Men Simons erkände, och det var en del av att han fick 5 år, för han erkände ju att han var inblandad i det här på något sätt. Men den intressanta bestraffningen är ju Renault, som får någon slags liksom probation på 2 år. Gör ni någon fuffens igen, då ryker ni på livstid. Men ni får liksom, vi har koll på det i 2 år. Det är som när man får, när man tar körkort, så har man 2 år där det är så här, nu har vi ögonen på dig.
Men det där är ganska vanligt inom F1. Det kommer väl ihåg i år när Sebastian Vettel blev så förbannad under något förarmöte, så han tyckte att de bara skräp. Ja, liksom. Så han gick därifrån, för han tyckte det var slöseri med tid. Då fick ju han också så här multikulti-böter under förutsättning att han lämnade ytterligare ett förarmöte, som satt väl på de andra sen och var tyst för att slippa betala. Ja. Lite samma här. Det är väl en så här traditionell FIA-bestraffning.
Ja, vi har koll på er. Ingen mer fuffens nu, hörni. Det var ju det som var kravet. Då ryker ni på livstid. Om ni gör mer fuffens nu inom kommande 2 år, då får ni aldrig mer vara med.
Mm.
Ja, och Nelson Piquet, den äldre, och Nelson Piquet, den yngre. Det var ju liksom dem mot Renault. Med hjälp av FIA på något sätt. Han fick ju aldrig mer köra F1 i alla fall efter det här. Hans rykte var ju helt förstört. Det var ingen som ville ha en sån.
Nej, alltså fullständigt förstört. Alltså han har kört lite Formel E och lite
NASCAR,
lite Indy Lights, men framförallt stock car i Brasilien, och det är väl där han håller till numera.
Men jag tror han vann Formel E också när han körde. Jag vet att han gjorde det. Och sen då, vem var det då? Stockcar, är det Brasiliens egna?
Ja, det är rätt motorsport är ju väldigt populärt i Brasilien. Och han har ju ett bra efternamn.
Mm. Och de har ju motorhistoria. Alonso, inga bevis fanns för att han hade vetat om det här på något sätt. Och det är ju också sjukt att då vara en liksom tävlingsinriktad, en av världens bästa förare, köra och så bara faller allt på plats för honom. Allt bara klaffar, pusselbitarna för det här racet. Det är så osannolikt att alla de här grejerna ska ske så att han kan vinna.
Du tror alltså att han inte visste någonting?
Ja, jag vet inte. Det känns ju... Nej. Jag har ju tänkt så här, ja fan, kanske är det så att han inte visste något. Eller så kanske han var högst involverad och det var han själv som hade satt press på. Men ja, om det nu är så att han inte visste något, vilket de här bevisen ska tala för. Men när jag tittar på dig här så ser jag ju att du tror ju att han var högst involverad här. I alla fall hade vetskap om det.
Så här, jag hade aldrig någonsin köpt en bil av Fernando Alonso. Jag hade inte köpt ett inslaget paket heller. För jag vet att det som han säger skulle vara i paketet antagligen inte är det som är i paketet. Det är som att köpa värsta tjusiga julklappen. Så här. Du vet, på här julklappslotteri. Liksom. Man betalar hur mycket som helst. Gud, vilket snyggt paket! Ja. Och vad jag ser fram emot att öppna där, så ligger liksom tändstisk ax längst ner.
Ja. Vad heter det?
Tändstisk ax. Tändsticks ask.
Ja, men om bara man tänker sig att Alonso inte visste om det här, så är det ju så att det är ju så sjukt att han bara så här sväljer och inte tror att det är något fuffens. För att det är ju så pass sjukt att alla de här grejerna ska klaffa och falla på plats. Så ja, det talar vi för att han garanterat hade koll på vad som hände här. Men han klarade sig. Han fick det var ingenting. Han körde på.
Han får ju till och med behålla segern. Det är ju så sjukt. Aha. Han får behålla segern. Det står liksom fortfarande att han har två segrar från den säsongen. Men på något sätt är det ändå... Alltså jag kan inte tycka illa om Fernando Alonso, för att killen har kört i F1 i mer än 20 år. Visst, han har gjort en paus, men han har kommit tillbaka. Han har vunnit... Alltså, han är en otroligt duktig racer. Han har en förmåga att göra rätt sak vid rätt tillfälle. Han, även om saker och ting är skräp, så ger han ju inte upp. Jag menar, vem som helst hade gett upp efter den där McLaren-åren när han liksom satt och googlade om på radion att det var en GP2-motor och alla avskydde killen. Honda var ju helt förkrossade över det sättet som han uttryckte sin ilska mot dem. Och sen så gör han något annat och så kommer han ändå tillbaks till F1 och verkar vara minst lika motiverad som tidigare. Att han lär sig sina misstag och fortsätter. Så den typen av idrottsman tycker jag ju är imponerande.
Och hur hämtade sig Renault efter det här då? Alltså 2008-2009. För det var ju en stor grej för alla de inblandade förarna, så att säga. Piquet Junior fick ju aldrig mer köra F1. Det påverkade väl inte Alonso skitmycket. Men Renaults rykte, alltså det byttes då ut de här två högsta hönsen. Så vad hände med Renault därefteråt? Från att ha varit på den absoluta världstoppen med dubbla konstruktörstitlar och mästerskap.
Alltså efter säsongen 2009 så flyttade ju Fernando Alonso till Ferrari. Och Renault återhämtar sig ju egentligen aldrig riktigt. De körde ju både 2010 och 2011 som under namnet Lotus Renault. Och sen så försvann ju själva Renault-teamet från F1. Då hette de ju Lotus, det gjorde de när Kimi Räikkönen körde för dem bland annat. Man var ju fortfarande motorleverantör, men man var ju inte ett fabriksteam. Och sen kom ju Renault tillbaks 2016- som Renault Sport Formula One Team. Och de fortsatte ju fram till dess att de blev Alpin. Så Alpin, som ju är namnet på en sportbil, ett sportbilsmärke inom Renault-familjen, så att säga, har ju fått ta över F1-teamet. Så att det är Alpin som Alonso körde för nu, är ju det egentligen det gamla Renault.
Så han har liksom varit Renault, gått, kommit tillbaka, gått och sen kommit tillbaka fast under annat namn. Då,
ja,
så
men
att säga.
Han kom ju tillbaka faktiskt när han fortfarande hette Renault. Han kom ju tillbaka som sin timeout där till det som faktiskt hette Renault. Det var ju de han skrev på för. Liksom.
De svartgula bilarna och Cyril som styrde teamet.
Så att Fernando Alonso och Renault har ju haft en väldigt, väldigt lång... Det är just där, du vet, som en sån här gammalt ex, liksom. Så man har en känsla för att...
Alltid full rebound. Möjligheterna finns alltid om man är liksom ett svagt moment i livet. När man har några promille innanför ärmen, så kan man alltid höra av sig. Och den andra tar emot med öppna armar.
Ja, men lite...
Destruktivt helvete, men en mysig till stunden.
Ja, men det känns väl lite så att det är där som Alonso och Renault, den relationen som de har haft här på slutet. Även om han har ju fortfarande en tät relation med Flavio Briatore, om jag har förstått det hela rätt. Och nu går han ju vidare då till Aston Martin till nästa år. Så att Alonso finns ju kvar.
Fantastic drive. Yeah, fantastic. First podium of the season and first victory as well, and you know, extremely happy. You know, I cannot believe it right now. I think I need a couple of days to realize that we won a race this year. It seems impossible all through the season to be closer to the top guys. And here, certainly, we've been competitive from Friday. As you said yesterday, unlucky in qualifying, and today, very lucky in the race. Obviously, we start at the back, and the first safety car, I think, helped me a lot, and I was able to win the race.
Crashgate 2008, Flavio Briatore, Pat Simmons, Nelson Piquet Jr., Nelson Piquet Senior, Fernando Alonso. det är liksom huvudpersonerna i en av sportvärldens största skandaler. Och överlägset F1:s största skandal, eller?
Ja, det finns
Spygate.
Ja, det finns ju några stycken, men personligen tycker jag ju att den här är, Crashgate är större, för att det är så beräknande att på något sätt liksom pressa en ung förare till att krascha. Alltså det kan vara farligt, det kan få enorma konsekvenser för hans hälsa och någon annans hälsa. Det är inte bara att sätta bilen i muren liksom. Och det sättet som man utövar sin makt på i det där läget och medvetet manipulera. Det finns många, många gråzoner som de flesta av F1-teamen har varit inne på under årens lopp. Herregud, Formel 1 har pågått sedan 1950. Det är en stund liksom. Så det är klart att det finns mycket gråzoner och saker som man kan diskutera. Men det här är på något sätt, det här är riktigt fult alltså.
Och så kanske det finns en del som inte har kommit upp till ytan från de gamla 50-60-tals racen, kan man gissa på också.
Du, det kan nog hända även under, har hänt även under 90-talet och 2000-talet som vi inte vet om idag. Men den här är på något sätt så... Ja. Nej, manipulerande ful tycker jag.
Just så här, att krascha med flit, så tänker jag på Senna versus Prost, som också kommer vara ett specialavsnitt någon gång i Plattan i mattan, framtiden, där de två krigade om F1-segrar mellan varandra.
Men, jo, men det är ju på ett sätt, där slåss ju de om en VM-titel. Ja. Det handlar ju om revansch och sådana saker, och det är två förare vi pratar om. Det är lite som Max mot Lewis. Om vi tänker på Silverstone i fjol eller Monza. Medan det här är ju teamledning i maskopi som utövar press mot sin egen förare. För den andra förarens vinning på något sätt. Och det tycker jag nästan är, det är ju ytterligare en nivå.
Ja, det var ju en del av liksom den officiella uttalandet att för att ha konspirerat var ju där de åkte på. Men hörni, det här hoppas vi att ni har njutit av och att jag har lärt er ett och annat. För det har jag gjort, vilket jag gör varje vecka när jag sitter och pratar med dig, Anna. Så Crashgate, ta med er det här i F1-bagaget och så hörs vi vidare framåt. Tack för att ni fortsätter att lyssna och tack för att du lyssnat första gången, om du har gjort det, du som lyssnar. Tack för idag.
Steering wheel. Claps and steering wheel here.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.